För några veckor sedan så släpptes Marcus Birros bok Mitt hjärta står öppet. Jag har Marcus med mig på tråden idag. Hur skulle du beskriva den här boken?
Titeln säger väldigt mycket vad det är ett försök att vara. Det är ju hämtat från ett av Paulus brev till Korintierna. Det är en debattbok, ett inlägg i samtidsdebatten och ett försök att vara en öppen dörr in till samtal om väldigt svåra frågor som stora delar av det offentliga Sverige har uppenbara problem att ta i, och när de tar i det så brukar det bli väldigt hetskt och väldigt, väldigt hårt debattklimat, och det har jag kanske för några år sedan varit en del av själv också. Men den här boken är ett försök, det är samlade texter om svåra ämnen kan man säga. Och ett försök att bjuda in till samtal om dessa svåra ämnen.
Det är många som tycker att du provocerar när du talar. Vill du provocera? Och i sådana fall, vad vill du provocera?
Nej, jag har inte haft någon ambition att provocera sedan slutet av 90-talet. När jag valsade runt halvpackade i Kanal 5 och satt i Torsten-tröja och svor utan anledning. Och letade upp fraser som jag visste skulle provocera. Men det är en evighet sedan i mitt liv, så det finns ingen sån ambition överhuvudtaget längre. Däremot så finns det en ambition om att vara frimodig, att försöka vara modig och att försöka vara lojal mot vad mitt hjärta säger och anser och tycker är rätt. Utan att för den saken skulle komma och banka mina sanningar i huvudet på folk. Men jag måste nog lära mig att, vilket man märker på de här ganska så invecklade svaren på dina betydligt enklare frågor, att jag har mycket att lära när det gäller att lyssna mer och prata mindre.
Det blir mer och mer en del i Sveriges kristna värld, om man säger i den kristna offentligheten. Om du ser på Sveriges kristna, hur skulle du beskriva dem?
Det finns egentligen inte en svensk kristenhet längre. Det är en väldigt splittrad kristenhet i Sverige. Den är ju till att börja med extremt segregerad, om man får säga så. Det är väldigt slutna dörrar från mellan svensk kristenhet och resten av det sekulariserade Sverige, som ju då är en väldigt stor del av samhället, är ju sekulariserat. Så kristenheten blir bara mindre och mindre och murarna blir högre och högre. Och bråken som pågår där inne blir liksom futtigare och futtigare, känns det som. Men det finns ju olika riktningar inom kristenheten, den svenska kyrkan. Och även i svenska kyrkan så finns det sen olika inriktningar. Men de representerar en anda kanske. Och sen så finns det ju då frikyrkorna, och sen finns den lilla katolska på ett hörn där, en liten tårtbit i ena hörnet som någon sorts bortafans på någon match liksom, lite så. Så att det är en väldigt splittrad kristenhet. Det är svårt att tala om en kristenhet. Det finns ju många olika små fraktioner i sammanhanget.
Hur skulle du vilja se en svensk kristen?
Alltså mycket mer frimodiga, mycket modigare. Och sluta med de här nedspikade stängslerna mellan varje gruppering. Som jag tycker har blivit, bara det sista året, känns som att det har blivit värre faktiskt. Man sneglar surt på katolikerna och deras Maria och deras helgon och vad det nu kan vara för något, och reliker och grejer. Och där läser man Bibeln fel och de har fel och där är det konstigt. Och det är liksom, i och med också att det sekulariserade Sverige är så oerhört stort i förhållande till kristenheten, så har liksom den här splittringen är en lyx som kristenheten inte har råd med, tror jag.
Tidigare under sommaren så meddelade du att du nu tar steget fullt ut till katolicismen. Berätta om det här beslutet.
Ja, nej, men det var väl ingen häpnadsväckande nyhet som speciellt många människor engagerades allt för djupt i. Men för egen del så kändes det angeläget att berätta. Jag har varit nära den katolska kyrkan under väldigt lång tid, och ännu närmare under ganska lång tid. Sen har jag rört mig väldigt mycket fritt mellan olika samfund här i Sverige och så, turnerat mycket i olika kyrkor, umgått med människor från olika församlingar och även talat i väldigt många olika kyrkliga och sammanhang, olika församlingar och sådär. Och känt en väldigt stor frid i det och tyckt att det har varit bra. Den sista 1,5 åren någonting så har det blivit tydligare och tydligare att jag längtat efter en form av hemkomst, att ha en samlingsplats som är min och så här. Och då finns det inget annat alternativ för mig än den katolska kyrkan. Så i augusti här så ska jag sätta mig närmast vid skolbänken, får man säga, igen och läsa på lite och så här, och börja då resan till att konvertera. Det är bara full av frid och glädje inför det här. Det känns som att man börjar skolan lite. Bara bra. En bra skola dessutom.
I samma artikel så kritiserade du den svenska kyrkan och det ledde till lite debatt. Vad vill du egentligen säga till den svenska kyrkan som du nu lämnar?
Som jag sa innan också, det finns ju olika delar. Det finns ju väldigt mycket olika krafter inom svenska kyrkan. Det finns oasrörelser och det finns ju diakoner och socialt arbete. Och sen så finns det en politisk grupp av Svenska kyrkan som är väldigt högljudd och väldigt tydlig och som handlar väldigt lite om Gud och Jesus och än väldigt mycket mer om politik. Det fanns också något tillfälle där ärkebiskopen, den nya, gick ut och sa vad som var kyrkans uppgifter, och hon hade väl 4-5 olika punkter då. Och ingen av de punkterna som hon ansåg då vara Svenska kyrkans viktigaste poäng i framtiden handlade om Gud. Utan det var miljö och HBTQ och Sverige och solidaritet. Och en massa bra saker. Men någonstans känns det som att en kyrka, om man rapar upp 5 eller 6 olika punkter, så borde kanske någon av dem handla om Gud. Kanske till och med om Jesus. Och sen finns det ju, grupperingar som är väldigt aggressiva också, som ger sig på andra kristna, inte bara mig utan många andra också, som står för lite andra uppfattningar. Så det är en ganska hetskt klimat liksom.
Under Livets ords Europakonferens så höll du ett föredrag på något vis där du ville påminna kristna om att vara en del i en kropp, och att det som händer de kristna i Irak angår oss också. Och i slutet så beskrev du din förtröstan till Gud och hur du ber. Berätta om det här talet som fick väldigt mycket uppmärksamhet.
Ja, det var väldigt roligt faktiskt. Jag har ju varit på Livets ord och talat innan, men inte under Europakonferensen. Så det var en stor glädje att få göra det. Det var, som du säger, uppdelat i 2 delar. Det var ju första delen om de kristnas situation i världen och hur vi också med orden på något sätt distanserar oss genom att säga de kristna i Irak. Medan vi samtidigt kallar varandra ibland för syskon och bröder och systrar och sådär. Och jag tror någonstans att det är inte de kristna i Irak, utan det är vi kristna. Och ska vi envisas med att kalla oss bröder och systrar, så måste vi på något sätt även praktiskt börja solidarisera oss med kristna ute i världen, och de har det väldigt svårt. Och så det var en del. Och sen var det bara om bönens fantastiska kraft, som någon form av så här halvnovis kommer in och vittna för en massa kristna människor. Vilken kraft och vilken sanning och nåd det finns i att be och få bönesvar. Och hur det förändrar människors liv. Och någonstans fanns det väl en tanke om att påminna människor igen, som säkert vet om detta, men att påminna dem om vilken kraft som finns i bönen. För att om man då återigen upptäcker det, så kan det vara lättare att vara frimodig. Därför att bönen förändrar människor och lyfter människor. Och när man blir lyft och förändrad, så vill man glad i hjärtat vittna om det. Och då föder det en form av frimodighet. Liksom. Det var lite den cirkeln jag var ute efter. Bönen är något. Och förbön och allt det där är det bland mest solidariskt kraftfulla som finns och som vi har som kristna.
Jag tyckte att på något vis så vågade du beskriva bönen i de svaga stunderna och påminna om att de svaga stunderna betyder inte att vi är mindre älskade av Gud.
Nej, precis. Men det finns ju inom vissa delar av svensk frikyrklighet en tendens, och precis som du säger, en längtan efter att vara perfekt både till det yttre och till det inbillat inre. Och det är väldigt snygga och vackra och smala människor med perfekt gräsmatta. Och det är jättetrevligt på alla sätt, de där grejerna. Men det har liksom väldigt lite med min tro att göra. Troligen vädjar till de här desperata sidorna. Och det är ofta de bönerna också som lyfter en som mest när man ber, när man är som svagast. Och inte får liksom behöva skämmas för det. Utan som du säger också, att Gud älskar en just för att man vågar erkänna att man inte klarar sig själv. Liksom. Det är ju det vad bön handlar om i mångt och mycket.
Jag önskar dig lycka till nu med din bok. Med
mitt hjärtas... Hälsa Rom! Måste hälsa Rom så mycket.
Tack så jättemycket, Marcus. Bone to bone and skin for skin, eye for eye and tooth for tooth, heart for heart and soul for soul, somebody said what is true. Lock it up and close it down, the sound of mourning like a dove, high beyond the rattle and roar, look into the face of love. In your mind, in your mind, in your mind, in your mind, it all goes down in your mind. 1 foot on Jacob's ladder,